Alltså när tiden är inne, för att när Gud ska göra något så kommer djävulen och gör en kopia på det Gud vill göra. För att förvilla. Så har det alltid varit. Och jag tror att det är just det som är laglöshetens hemlighet. Alltså gå tillbaks till början, så varför tog man det här trädet? Jo, det var ju istället för något, va? Alltså det handlar ju om Kristus från början. Allt var ju skapat i honom, allting, va? Människan också. Men så ville man ha något istället för Kristus. Vad har du antikrist innan där? Istället för Kristus betyder ju antikrist. Och hur kunde man vända Gud ryggen efter det man har varit med om när han räddade Noa och hela hans familj i den här översvämningen som var global? Då står det att man vände Gud ryggen, alltså, och så gick man österut för att bygga sin egen lilla stad. Ja, problemet heter ju synd. Det vet vi ju kanske, det bor i oss. Och det, i synden, sa jag förra gången, så ligger ju också en visdom, vår egen visdom, som är totalt korrumperad, som gör att vi vill ta över Guds verk. När mörkret kommer och ljuset försvinner, och vad finns det kvar? Mänsklig visdom tar över Guds verk. Och man såg ju här att man drog till Babylon för att bygga. Man ville bygga en stad och man ville göra sig ett namn, va? Istället för Kristus, va? Och så ser vi på Abraham, första Mosebok 15. Då kallar Gud själv Abraham och visar Abraham saker. Uppenbarar sig själv. Det här är nåd. Abraham, man kan bara ta emot, va? Ja, vad bra. Det vill jag ha, sa Abraham. Och så följer han det han får se. Och det står i första Mosebok 15 och 6. Abraham trodde på Herren. Och han räknade det honom till rättfärdighet. Där står det ett hebreiskt ord. Aman. Som betyder att bygga på. Så Gud kommer alltså till dig och mig. Och han lägger en grund, som Elvor sa. Vill du följa mig? Jag har en uppgift för dig. Det är inget som människor hittar på. Utan jag har redan skapat den här uppgiften. Och den här identiteten du ska få redan innan allt skapades. Vill du ha den? Ja, tack, säger du. Och så börjar Gud att verka i ditt och mitt liv genom sin kraft och sin nåd. Och så blir du den Gud har tänkt att du ska bli. Då har vi inte mycket att berömma oss av. Nej. Och det vill ju inte Gud, står det ju. Han vill inte att någon människa ska berömma sig inför honom. Nej. Och därför talar han mycket om korset, va. För att vi i oss själva kan vara med fram till korset. Sen bakom korset har vi inget att hämta. För då måste du dö. Och en död människa kan ju knappast berömmas av gärningar som är bakom korset, eller hur? Kopian, ja. Jesaja 14. Från vers 12. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa i ditt hjärta, jag vill stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag vill stiga upp över molnens höjder. Ja, jag vill göra mig lik den högste. Vem är den högste? Det är Jesus, va? Så här har vi alltså antikrist. Och överskriften till den här Jesaja 14 är ju alltså koningen över Babylon, står det. Så då vet vi vem det är. Om du ser en stjärna som har blivit fallen här från himlen, så dyker den upp i Uppenbarelseboken 9 sen. Och jag såg en stjärna som hade blivit fallen, och denne gavs nyckeln till avgrundens brunn. Nyckel, det är ju en auktoritet, va? Vem har all makt? Ja. Det är ingen tävling alltså mellan den onda och den gode, utan Gud har all makt. Men mörkret använder han som en liten leksak faktiskt. Så stor makt har Gud. Ja, han får en liten nyckel och öppnar den här brunnen. Men upp kommer det en annan ande. Kommer det. Ni vet att visdomen underifrån är demonisk. Och visdomen ovanifrån är ren. Står det i Jakobsbrevet. Det som pågår just nu, det är att Satan vill ha en brud. Eftersom Kristus har en brud. Det vill han också ha, för han gör ju kopia på allt. Och eftersom det finns en sann ande, så finns det ju också en villfarelsens ande, va? Det var intressant, Malin, att du berättade det här förut. För då hade inte du den urskiljningen som du har idag. Det finns nämligen en annan ande som utger sig för att vara den helige ande. Och mycket känslor och så här. Men alla som har ringt, eller vi pratat med, som har varit inne i det här, säger att det lämnar en otrolig tomhet efteråt. Och det är intressant, va? För att den helige ande och Kristus står alltid i samband med fullhet. Men den här världen står ihop med tomhet. Det står att hela den här världen är lagd i tomhetens välde. Så det är intressant då när man ska komma in i det här mysticismen, när man ska tömma sitt sinne. Tomheten, svälde. Vad är det för krafter man möter? Vad är de som styr över tomheten, mörkret? Och man blir ännu tommare. Gud kommer att ge bruden riket när han kommer tillbaks. Satan kommer att låta sin brud tro att riket redan har kommit. Idag kan du höra två ord särskilt. Man använder mycket engelska ord idag i kyrkan. Ni vet, svenska är för gammalmodigt. Det ska ju. Nu är det något nytt som har kommit, va? Eller hur? Kingdom och restoration är väl de två orden. Och transformation också. Ska vi säga tre ord. Som du får höra då väldigt mycket idag. Och man vill låta oss få tro att Gud gör något nytt. Fast det gör han ju inte. Utan han gör ju detsamma som han alltid har gjort. Den gamla goda vägen. Sanningens väg. Den är densamma. Har varit i över 2000 år. Och precis samma gör han idag. Vi vet vem den största förföraren är, va? I universum. Han är ju inte så dum så han kopierar en 3000 kronors sedel. Och försöker att prångla ut. För det finns ju inte. Nej, han gör en jätteskicklig kopia på den sanna istället då. De här tusenlapparna som har kommit ut nu, de är inte så skickliga. Man ser det ganska lätt egentligen. Men vet ni att djävulen till och med försökte bedra Jesus genom ordet? Och på det här sättet kommer du och jag bli berövade också. Han försökte bedra Jesus genom att säga: det står skrivet. Det är intressant. Det står skrivet. Han försökte bedra ordet med ordet. Va? Men Jesus svarade och sa: det står också skrivet. Du ska du veta att de flesta konstiga läror idag kommer ur ett lösryckt bibelsammanhang. Ofta hälften av det bara ibland. Och så gör man en hel lära. Och så är de, precis som Elvor säger, som papegojor sen. Du kan höra det här i varenda församling där de här kommer sen. Det är som papegojsnack, brukar Elvor kalla det här för. Och det är sant, va? Nu är det något som är inne och nu är det Guds rike helt plötsligt. Pang, säger det bara. Så pratar man om det överallt. Det är nämligen så att sanningen i Bibeln är summan av Guds ord. Alltså helheten av Bibeln. Inte en lösryckt vers. Man måste balansera upp det man hör. Lukas 4:3, där har ni prövningen. Då sa djävulen, eller ska vi kalla honom för åklagaren då? För det betyder ju åklagaren. Honom har du säkert haft på dig någon gång, viskandes. Och talat om vilken dålig kristen just du är. Eller hur? Och här sa han till Guds son: är du Guds son, så befall den här stenen att bli bröd. Jag tycker det är suveränt det. Jesus svarade honom: det står skrivet, människan lever inte bara av bröd, fast i grundtexten står det så här: and Jesus answered him saying, it is written that man shall not live by bread alone, but by every word, rema, of God. Jaha, hur blir du rättfärdig? Eller rättare sagt, hur får du liv? Ja, då måste du ju först bli förklarad rättfärdig, eller hur? Annars kan du inte få liv, för du skulle ju döden dö. Men Jesus tog ju allt det här. Så då går vi tillbaka och läser igen, för att få en rätt förståelse vad det här handlar om. Jo, du måste göra någonting om du är kristen för att... Ser du, det där djävulen säger. Men då säger Jesus att du blir rättfärdig genom tro, för det står rema här, va. Så kommer tron av predikan, och predikan genom Kristi ord rema. Så det handlar om rättfärdighet här. Och jag kan tala om för dig en sak då. Åklagaren kommer till dig om du är kristen. Nu ska ni veta att i de här grupperna som nu kommer, där man ska ut på gatorna och lägga händerna hit och lägga händerna dit, det blir ett visst grupptryck, va, eller hur? Ni vet vad grupptryck är. Så är du inte med i gänget och är utanför. Det är synd om många idag som kommer in här, för de vågar inget annat. Så om du är kristen, va, då ska det automatiskt ske under och tecken kring dig. Det var ju precis vad Satan sa åt Jesus. Då ska du ju göra någonting. Under och tecken. Och det är exakt vad Bill Johnson säger. Jag citerar. Bill Johnsons tolkning av Herrens bön är fullständigt heretisk. Han säger att låt din vilja ske och ditt rike komma betyder att Gud hela tiden vill förlösa det fullkomliga genom dig. Så möter du problem eller sjukdom, så har du bett fel. Orättfärdighet, så du visslar om det. Nej. Det är något annat som ska känneteckna en kristen, nämligen frukt. Av frukten skall man lära känna trädet. Och om vi går till Galaterbrevet nu, vad är det första som står bland frukten? Kärlek. Agape står det, va? Underordna dig en konungs bud, betyder det. Inte gulligull. Nej. Underordna dig en konungs bud. Den som vaktar på mina ord, han är den som älskar mig. Och den som älskar mig ska jag uppenbara mig för. Ser det skillnad mot fileo och agape, va? Och det var ju precis de här två sakerna som Petrus mötte Jesus, vet du, vid stranden. Fileo är alltid knuten till din själ. Agape är knuten till den helige ande. Du kan aldrig ha agape i dig om inte Jesus kommer med agape. Du kan alltså inte lyda Gud, va? Du kan inte lyda hans ord. För det står i Romarbrevet så här att vi kan inte i oss själva lyda lagen. För den kan inte underordna sig. Så därför gav Gud lagen för att visa att vi är syndare. Och när vi har förstått det, då får vi nåd. Han gör oss hjälplösa. Det var ju det som var meningen med judarna, att de skulle inse att de inte kunde. Och så skulle man falla ner för Messias, Jesus, man skulle se och förstå nåden då. Och man fattar inte riktigt det här när Jesus kom då. I världen är det så här att summan av dina gärningar är din identitet. Eller hur? I Kristus är det så här att Kristus bestämmer och ger dig en identitet. Och om han vill göra under och tecken, så kommer de när han vill. Inte när du vill. När han vill. För Jesus gjorde ingenting annat än det han såg Fadern göra. Och som Fadern sände ut mig, sänder jag ut er. Och då finns det en lärare som säger då att vid det tillfället så skulle de göra så här. Ja, men inte kanske vid nästa tillfälle. Man kan aldrig göra en lära av en vers i Bibeln. Han sände ut dem för att driva ut demoner och allt det här. Ja, då ja. Inte säkert han gör nästa gång. Nu har han sänt ut mig för att undervisa. Kanske får en annan demon ut också, det vet man inte. Men ja, man ska göra det man är driven av. Och sen är det här med Jesus, att Fadern då som visar honom de gärningar han skulle göra. Varför i hela friden måste han visa honom att han ska göra det på en sabbat? Fariserna var ju helt vansinniga på Jesus. Det var ju det här som var den stora stöttestenen. Måste han gå omkring och göra under på sabbaten? Utav alla dagar. Det var den stora vilodagen. Men det var just det som var bilden på vilan. Förutberedda gärningar, va? Och så fick man ju sabbaten. Och vad händer när vi får någonting instruktion att göra i köttet nu? Ja, då börjar man ju skryta med att vi håller ju minsann sabbaten. Men ni gör ju inte dem, men vi gör ju det, va? Eller hur? Så är ju köttet. Så det handlar ju egentligen inte om sabbaten, utan det handlar ju om oss, vad som bor i oss. Och så älskar jag det här bibelstället då, Efesierbrevet 2. Ty av nåden är ni frälsta, genom tron, inte av er själva. Det finns alltså ingenting i oss som vi kan berömma oss av. Och där står det att det är Guds gåva. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska kunna berömma sig. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus. Till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra in i dem. Och jag har sagt det förut. Alltid när Paulus använder ordet berömma sig, eftersom han kunde hebreiska flytande, så finner du det här i Jeremia 9, 23 och 24. Det är där han hämtar det här ifrån. Och att Jesus driver oss invändigt för att gå omkring och göra det han vill att du ska göra på bestämda tider. Det har ju funkat i 2000 år förut alltså. Det är ju inget nytt. Men just nu så är det några som säger att det är något nytt. Eller hur? Hur många gånger har ni inte hört det? Nej. Det är alltid förnyelse i Bibeln. Ordet kainos används. Förnyelse. Det är precis som när Gud, alltså när Gud vill göra någonting, va, då kommer fienden och kopierar han vill göra. Det som vi märker kommer just nu, det är en gammal lärare som kom 1948 som heter Latter Rain. Den stoppades då, för man hade fortfarande urskiljning, framförallt i pingströrelsen. För den här var så osund. Så man såg direkt att det skapar ju en elitism. Så man förkastar det. Så det som kommer nu igen, fast i nya kläder, om man säger det nytt. Det kallas för The New Order of Latter Rain. Fast det är exakt samma lära. Men nu, den här gången finns det ju ingen urskiljning. Så nu går vi på. Bill Johnson. Legland. Alla det här kommer från samma rot. Toronto. Allt. Latter Rain. Joels armé. Allt det. Men vad säger Romarbrevet? Varnar oss för att vi ska inte förhäva oss över de andra grenarna, va? Eller hur? Ja, det är ju precis vad man gör. Man förhäver sig över de andra grenarna. Är det sant att Gud vill hela, bokstavligt talat då, alla människor i den här tidsåldern? Eller är det inte sant? Nej, får du väga skriften igen, va? Är det inte sant? För han har lagt hela den här tidsåldern under förgängelsen. Förgängelsen här, det betyder det som bryter ner. För att det ska finnas en förhoppning, va? Att en dag kommer Jesus tillbaka och då ska han förvandla allt förgängligt så det ska bli oförgängligt. Därför kommer det finnas sjukdomar. Svaga människor, lama människor, blinda människor, halta människor. Ända till basunen ljuder. Herren visade mig tre saker som en församling måste ha när man lämnar anden. Vi vet att det ska komma ett stort avfall och då lämnar man anden. Och då blir själen kvar eftersom den är det starka i människan. Då ska du få se vad det krävs. Och du hittar det sen, jag ska ta upp ett ställe där det står. Jo, det krävs ett starkt ledarskap. Och där ser du ju apostlar och profeter. Det krävs en stark struktur för att hålla reda på det här. Alla KGB ungefär. Ja, och cellgrupper i pyramidsystem. Latourain, alltihopa det. Och så kräver själen inspiration. Eller hur? Det är därför man säger att det sker något nytt. Vi byter vision en gång i veckan så sker det något nytt. För själen måste ha något nytt. Och då börjar du kanske förstå varför man förde folk ut i öknen. Eller när Gud förde folket ut i öknen så säger man vissa saker. Och det här är ju en spegelbild på oss, va? Så står det ju så här, fjärde Mosebok 11:6, fjärde Mosebok 21:5. Så ser du att de är så trötta det här. Våran själ pratar man om där. Varför har du fört ut oss här? Här finns ju ingenting. Nej, för att själen kräver inspiration. Eller? Det var därför de brassade loss på alla cylindrar när de gjorde guldkalven. För då kan man ju säga att anden var borta. Mose och Josua. Gud. Då fick själen sin inspiration. Där är vi idag. Faktiskt. Stephen Kang, en 93-årig predikant från Kina. Han skriver något intressant. När judarna kom till Babylonien uppstod det här synagogsystemet. När man sedan kom tillbaka till landet Israel igen då, upprättades ett nätverk av synagogor. Nu skulle man verkligen inte falla tillbaka igen i avguderi, va? Och nu kommer ju tolkningar på tolkningar av skriften. Ni vet, det är det här som kallas för de äldstes stadgar. Och det var ju det här Jesus var så arg på. Människotankar alltså om skriften då. Och idag har vi liknande stadgar. Vi kan kalla dem för purpose-driven stadgar, naturlig församlingsutvecklingsstadgar, New Apostolic Reformation stadgar och alla dess nätverk och läror. Herren har sagt till Elvor och mig för många, många, många år sedan. Nu är jag 25 år i Herren. För ett tag sedan. Det kommer att komma en lång ökenperiod. Då tror inte jag det bara gäller oss. Det gäller hela församlingen. För att det här är en bild. Vi står i första Korinthierbrevet 10. Läs om Israel. Och så vet du att en spegelbild av er som har ändens tid in på er. Nu ska vi slå upp Hesekiel 20 så ska vi se vad som händer. Elvor var redan inne på det här. Nu ska de själiska skiljas från de andliga och det sker i en öken här. Från vers 35. Det här tror jag alltså är vad som händer nu. Och jag ska föra in er i folkens öken. Allt det här har Herren talat profetiskt till Elvor och mig. Det kommer en lång ökenperiod, Herren sagt till oss. Jag kommer att gå till rätta med er ansikte mot ansikte. Men de som inte vänder om kommer jag att avslöja öppet. Så ni kommer att få se en del kristna ledare kommer att avslöjas öppet. För jag har redan sett en del. Jag ska gå till rätta med er ansikte mot ansikte. De som inte vänder om ska jag avslöja öppet. Liksom jag dömde era fäder i öknen vid Egyptens land, så ska jag också döma er, säger Herren. Jag ska låta er gå fram under staven och föra er in i förbundets band. Vad kan det vara? Är det gamla förbundet han menar? Knappast, va? Nej, det är nya förbundets band han menar. Då står ju staven för korset, eller hur? Jag ska rensa bort från er dem som är upproriska mot mig och begår överträdelser mot mig. Jag ska föra dem bort ur det land där de nu bor, men in i Israels land ska de inte få komma. Ni ska då förstå att jag är Herren. Det här är alltså dom över Guds hus han pratar om. Och vad säger Petrus ska ske innan Jesus kommer? Innan Herrens dag kommer? Dom över Guds hus. När Israel, Nordriket, splittrades, så satte man upp två stycken guldkalvar. Den ena satte man upp i Betel, eller hur? Och den andra satte man upp i Dan. På hebreiska blir de här två orden tillsammans dom över Guds hus. Dom över Guds hus. Och så for Nordriket iväg och skildes från Israel, va? Från Juda, förlåt. Och så försvann man mer eller mindre sen. Ut. Ser vi. Utan att lösrycka några bibelverser så ser vi på två eller tre vittnens utsagor brukar jag köra med. Här ser vi vad som hände. Nu ska jag berätta om synen om två kyrkor profetiskt. En gång drömde jag att jag kom in i en kyrka. Elvar och jag fick en öppen dörr så gick in i en kyrka där. Och helt plötsligt så började väggarna bara bukta så här, för det var sån tryck utifrån och in. Och golvet började bukta upp för att det var sån tryck underifrån och in. Så både golvet och väggarna sprack och hela helgedomen, eller kyrksalen, fylldes av avloppsvatten. Det var inte så trevligt, va? Nej, men vad tror ni det står för? Guds ande, eller? Synd. Nej. Villfarelsens andemakt. Antikrist ande står för, va? Så jag visar det där i skriften sen också. För någon vecka sen, ungefär när vi hade vårat sista bönemöte, sätter jag mig ner. Och det brukar vara så när Gud talar till mig att han sker alldeles spontant. Jag har inget speciellt i tankarna. Och jag ser bara en klar syn. Jag ser en kyrka. Och så ser jag hur kristallklart vatten bara sprutar ur kyrkan som en fontän. Det är väl underbart, va? Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska komma strömmar av levande vatten. Det är kristallklart vatten. Men om jag inte minns fel så betyder ordet profetera också att spruta upp som en källa. Och jag kan säga att våra två sista bönemöten vi har haft har varit Herren har varit där. Det är starkt där faktiskt. Och i den här kyrkosalen som fylldes med avloppsvatten, där har man just börjat fört in det här nya vinet, Bill Johnsons läror, Kingdom Now, Let the Rain. Och det visar alltså Herren långt, långt innan det ens sker. Vad sa jag förut? Satan förbereder en brud. Kristus förbereder en brud. Båda två har vatten, så att säga då. I första test 2, eller andra test 2, så ser du alltså att det kommer två kungar. För ordet parousia, som betyder tillkommelse, betyder när en kung besöker sitt folk med sin närvaro, personligen alltså. Och då ser du att Satans kung kommer först, eller hur? Först måste avfallet ske. Först måste kloakvattnet utgjutas. Och laglöshetens människa träda fram. Kopian då. Som ska upphöja sig över allt vad som kallas Gud. Sätta sig i Guds tempel. Vilket jag inte tror är någon bokstavligt tempel. Jag tror det är ett andligt tempel. Ja. Och här ser du då att om nu kungen Jesus är förknippat med kristallklart vatten. Det ser du i Johannes 4 och Johannes 7. Vad är då antikrist och antikrist ande förknippat med? Avloppsvatten. Det kommer alltså en antikrist ande, ser du i första Johannes 4 och 3. Och det är samma sak som villfarelsens ande i första Johannes 4 och 6. Ser du att det är samma sak? Och det ska alltså komma en antikrist, första Johannes 2:1. Ser du att den här anden är förknippat med en person? Lika som Guds ande är förknippat med en person. Tror du? Kan du läsa överallt? Alltså den här antikrist som kommer att komma, han är förknippat med en ande. Som liksom ska gå före, va? Och samla upp, dra. Och jag tror det är samma ande som Malin pratar om. Om jag kan förstå det rätt. Så den laglöses parousia kommer tillsammans med villfarelsens ande. Och när Jesus kommer tillbaka igen, då kommer han att upprätta sitt rike. Det står i Daniel 2. Det kommer alltså, villfarelsens ande kommer för att upprätta ett falskt rike åt en falsk kung. Som är en exakt kopia på Guds rike. Som du måste ha andens urskiljning för att överhuvudtaget klara av att se. För de talar om samma sak. Man har samma begrepp, det låter som man talar om samma lära. Men det gör man inte. Man menar två saker. Förstår ni hur nära det? Därför måste Gud utgjuta den profetiska anden med dess urskiljning i folk. Och jag tackar Gud att han gör det också. Och så kommer vi till det här med drömmar och syner. Det är alltid så att det har ordet i centrum. Om anden ger dig en dröm eller en syn, då kommer du hitta det i Guds ord, annars förkastar det. Men i den här Latourain-läran, där hittar du knappast drömmar. Utan det är tagna, en del är till och med tagna ur sagor. Hur roligt är det då? Gamla grekiska mytologier och sånt. Man träffar gamla indiska gurus och massa saker. Det här är gnosticism. Och det ska ske därefter, säger Joel, att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Alltså över hedningarna också. Och där står det att de som tjänar Herren kommer att ha syner och drömmar. Så det är fullständigt bibliskt. Men det har med Guds ord att göra. Det måste alltid vara knutet till ordet, eftersom anden hela tiden förhärligar Kristus. Kristus är ju ordet, så måste det vara Herrens ord kom till mig, han sade. Och det var en syn till Abraham. Förstår du hur viktigt det är att vi verkligen är grundade i Guds ord? Annars går vi fel här. När den sanna Kristus manifesteras bland oss, manifesteras automatiskt hans nåd. Och den är alltid överflödande och leder oss in i hela sanningen. När antikrist ande manifesteras byts Guds nåd ut mot en annan kraft. Han är smart, va? Han gör ju inte så här. Förstår ni att han liksom kommer med buller och bång? Nej, det byts ut. Den kraften leder alltid bort från sanningen förr eller senare. Och den leder framförallt in i fångenskap. Slaveri. Och nu ska vi titta på ett intressant ord om antikrist. Och ska vi se på det här kloakvattnet också. Får se om det står i Bibeln då, som jag sa. Daniel 11:36. Kungen ska göra vad han vill. Elva läste det här förut, va, till och med. Han ska upphöja sig och förhäva sig över varje gud. Ja, mot gudars gud ska han tala sånt att man måste förundra sig. Allt ska lyckas honom väl till dess att vredens tid är ute. Vad intressant, va? Den här gubben alltså, han ska verka under en tid som kallas för vredens tid. Alltså strax innan Jesus kommer. Ty det som har beslutats måste ske. Ja, vad står det i uppenbarelseboken när Johannes får sin uppenbarelse? Och jag måste visa dig vad som måste ske snabbt. Måste ske snabbt. Och sen kommer ju breven till församlingarna för att Herrens dag är på gång. Och så vidare. Nu är till och med teologerna ganska överens om att det här är vad Bibeln kallar för antikrist, den här versen då. Och några verser innan så står det om den ande från Satan själv som ska förbereda hans framträdande. För nu ska vi vara riktigt bibliska, så får vi få belägg för vad Paulus säger. Han hade ju inte Nya testamentet, han undervisar ju folket ur de profetiska skrifterna på hebreiska. Så vi måste ju hitta villfarelsens ande och allt det här, och domen och vreden och hela köret, va? Och det gör du i skrifterna, så skrift ska med skrift förklaras. Och då står det ju så här då, att den här, några verser står det om Satan själv och den här anden. Och hans framträdande med den här anden är en dom över en avfallen kristenhet som inte vill höra sanningen. Hör du vad jag säger? Dryckenskap. Om du tittar i Bibeln så ska du få se att det är väldigt ofta förknippat med dom. Och så kommer Daniel 11:31 då, som jag tror handlar om den här makten, eller andemakten. Härar från honom. Kommer du ihåg den här drömmen nu som jag berättade förut, att hela kyrksalen fylldes? Det är väl en helgedom, va? Hela helgedomen fylldes med kloakvatten. Ska vi läsa. Härar från honom ska komma och de ska orena helgedomen. Sanctuary står det. Pollute the sanctuary, står det i grundtexten. Avloppsvatten. Härar från honom kan du tolka som en andemakt. Kraft från honom alltså. Kraft ska vara med honom. Det behöver inte betyda soldater. Det kan vara andemakt. Och då vet vi av Nya testamentet att det stämmer ganska bra. Det är en ande som har med antikrist att göra, för Guds plan från början, det var ju att sätta Kristus som huvud, va? Vad tror du Satan vill ha då? Antikrist som huvud. Och han har en andemakt som är med, va? Det går att tolka det här som sagt var att det är en andemakt som ska stå på hans sida. De ska orena helgedomen och ta bort det dagliga offret, vilket är ett lamm. Det har med Kristus att göra. Det kan även betyda ersätta det dagliga. Och vad var det antikrist betyder? Istället för. Ja, istället för. Så nyss var Guds ande här, va? Och så kommer det en konferens och så kommer det in en annan ande och folk börjar skaka och leva. Jaha. Den har ersatt, va? Precis. Den har ersatt Guds ande. Och har ni märkt något annat som händer när den här anden tar över? Man predikar knappast Guds ord mer. Nej, man skäller ofta som hundar och nuffar som grisar som äldre brukar säga istället. Antiochus Epifanes på sin tid offrade en gris på ett altare. Men antikrist ska fullborda det här när han kommer. Om du ska gå till den engelska översättningen så står det pollute the sanctuary of strength. Det innebär att när den här anden kommer in så försvinner Guds kraft. Och det är Guds ande, va? Guds kraft är Guds ande. Då ska vi se vad Paulus skriver i andra Timoteus brevet 3. Där ser vi vad som sker när det själiska, alltså som är mörker, tar över det andliga som är ljus. Och vad sa Jesus till de som följde honom? Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra mens ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Då betyder alltså mörkret här på grekiska skotia. Det betyder syndens konsekvens. Som har med vårt förstånd bland annat att göra. Som inte vi drivs av ljuset. Och våra gärningar är gjorda i ljuset. Det står ju vad domen är. Så blir våra gärningar gjorda i mörkret, va? Då följer vi våra postar och våra starka strukturer och allt det här. För vart skulle vi annars gå? För vi vet ju inte vart vi går. Nej. Men den som vandrar i ljuset, han vet vart han går. För Herren han har sagt, jag ska både gå före dig och efter dig och välsigna dig vad du än företar dig. Så det innebär att Gud öppnar dörrarna och du går in och så får du höra en röst bakom dig som säger, ja det är rätt Janne, fortsätt på den vägen. Han går före dig och efter dig. Det är att vandra i ljuset. Du behöver inte lyda människor. Guds ande är helt suverän. Nu har jag kryssat över en grej här. Ja, då går vi till gnostiskt fylleri har jag skrivit här. Malin, du delade din erfarenhet väldigt bra. Och är det inte märkligt att just fylleri står ihop med ändens tid? För det står att de som är fulla skall inte veta när Herrens dag kommer. Första test 5 läser du där. Och nu ska vi se här om vi har ett bibelställe till som bekräftar det här, för då kan vi vila på ganska bra mark, va? Där står de om Jannes och Jambres som sattes upp mot Mose. Deras tro håller inte provet, och så står det att de ska slå sig fram. Står det i grundtexten där då. Vi ser alltså en stark ledarskap, va? Jannes och Jambres. Och vi ser en stark struktur. För det står i vers 5 där. De ska ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. I grundtexten står det, de ska hålla på med yttre strukturer utan inre liv, cellgrupper. Församlingsbygge, församlingsplantering. Det är yttre strukturer utan inre liv. Och vad är det man håller på med idag? Har Herren sagt att du ska starta en församling? Gör det. Har apostlar och profeter sagt att du ska göra det? Gör det inte. För Gud kommer att tala till dig först. Innan han använder en människa. Så kommer han att veta. Du kommer att veta exakt vad som är Guds vilja. Apostlar och profeter och name it. De kommer bara att bekräfta det Herren. Tror du han talar till andra om din kallelse när han går till dig först? För troligen så är det, va? Han kommer att tala till dig först. Vi kan bara bekräfta din kallelse eller din tjänst. Kan inte göra någonting annat. Och sen har du då stark yttre struktur 3. Själen behöver förnöjelse. Ja, det har ni väl märkt, va? Om inte flödet inifrån från den heliga ande gör att du slipper söka något i världen. Då måste du ju hitta på något nytt hela tiden, va? Och vi finner ju då det här då. Andra Timoteusbrevet 3, vers 4. Kan du tänka dig att du fann alla tre punkterna jag sa om själen i Guds eget ord i Nya testamentet? Andra Timoteusbrev 3:4, de ska vara falska, egensinniga, högmodiga. De ska älska njutning mer än Gud. Där har du. Själen måste ha förnyelse, förnöjsamhet, eller vad heter det ordet? Man måste ha någonting nytt hela tiden. Så då kan du ta din goggle och så kan du slå upp de här tre punkterna. Så kan du titta de här församlingarna, vad de har för utbud. Då kommer du se ganska snart om det är själiskt eller om det är andligt. Flashigt och det händer nytt och modevisningar och svampplockning och allt vad det är. Det måste ske med rasande hastighet. Nytt hela tiden. Annars tröttnar ju själen vid den vämliga föda vi får här ute. Det måste ju vara något nytt. Därför finns det bara en väg. Och det här talar Herren tydligt till mig nu, innan jag åkte hit. Vi måste gå utanför lägret som Mose gjorde. För utanför lägret slog han upp ett tält. Vet du vad det var utanför lägret? Det kastar man ju skräpet. Tror du Mose som var ledare hörde förtal? Hörde förakt? Ja, det får du som ledare, jag lovar. Då behöver du se Gud ansikte mot ansikte. För att det är bara där du kan hämta din kraft, annars går du under. Och där slår han upp tältet. Och det här tältet på hebreiska heter Ohel Moed, som betyder en bestämd tid. I ett bestämt tält. Ska vi se om vi hittar Paulus. Säger han något om det här då? Bara det sista här, 11 då, innan. Paulus säger ju att allt som man kunde berömma sig av förut räknar han nu som avskräde. Va? Ja, det är där ute du kastar. Det är där du går ut i Gud och måste kasta. Det du kan berömma dig av om du ska få möta honom. Så går vi till ett ställe till. Var det väl, va? Ja. Nu ska du få se reda på en hemlighet där som handlar om tabernaklet då, som Paulus använder. Kristi dynamis ska slå upp sitt tält över mig, säger han. Vad tror ni han menar? Han menar ju samma tält som Mose, klart. Men han svarar mig, min nåd är dig nog till kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig. Grundtextens ord talar om tält. Tält. För är du svag, hur tror du de här väldiga apostlarna ser på dig? Med förakt. Jag hade en dröm en gång när vi kom till en kyrka med ett profetiskt budskap. Herren hade skickat oss dit. Och där var det nazister som gick omkring. Konstigt, va? Han är ju också elit, va? De hade alltså, förstår du, den profetiska bilden. De har samma tankesätt. Lätturain har ju samma tankesätt. Elit. Då har de arisk ras och vi har ju andlig ras. New breed kan du kalla dem också. Där satt vi på första bänk, klädda i gamla kläder. Och vilket förakt vi mötte. Utav de väldiga apostlarna. Ser du att det är samma sak som var på Korinthierbrevet? De gnostiska Latterain är exakt samma lära. Kommer igen. Låt oss gå utanför lägret och kasta bröten, allt vad det heter av böcker, och så slår vi upp vårt tält och så får vi möta Jesus ansikte mot ansikte. Och vad lovar han att han skulle göra? Han skulle gå till rätta med oss. Och känner jag honom rätt så är han så nådig och barmhärtig. Han slår oss inte, utan han fyller oss med kraft. Och vips är vi lösta för det där problemet vi trodde vi hade, fast vi egentligen inte hade. Ja, men han är god. Tack Jesus att vi får prisa dig. Att vi får gå ut utanför lägret, Herre. Och där får vi kasta det som tynger oss, Herre. Vi får slänga det på dig. Och du ger oss din nya mantel och din nya kraft. Och du behandlar oss med renhet och med godhet och med respekt. I Jesu namn. Amen.